Ole, 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 we are the champs. Alltså vilken lördag. Vilken
jag ser
lördag.
Ju märket i taket där efter champagnekorken.
Ja, och det är kanske därför folk tror att rösten, vad har hänt med rösten? Har du krökat Lindström efter Vimmerbys avancemang? Nej, jag har fått någon skit på stämbanden, ingen fara i övrigt, men... alltså, de tog den, de vann kvalserien. I nålsögat av 40 lag så vann, gick Vimmerby.
Ja, det är helt jäkla otroligt. Jag vet inte om det var för vår lyckönskning på deras Instagram som gjorde att de kanske gick upp. Det kanske var det som krävdes i slut.
Ja, och när du avslöjar bomben, Vimmerbys första värvning, Jarno Kärki, ja, då är livet komplett.
Det blev ju inte så spännande till slut, utan det blev ju total mos av Halmstad Hammers som kom på besök till Vimmerby. Och, ja, jag tänker inte säga vad den där arenan heter, för det är något konstigt komplicerat arenanamn där som någon har köpt upp. Den heter Vimmerby ishall för mig och ingenting annat.
Men när de gick upp Vimmerby, det bara small på mitt Twitterkonto. Jag tänkte, vad har jag gjort nu? Vad har hänt? Det bara var notis efter notis efter notis. Tror du inte att de som lyssnar på podden, att Vimmerby har blivit lite folkkärt hockeylag?
Ja, men det är klart att vi kanske har satt dem lite på kartan här. Det var nog många som följde kvalsen lite extra här nu när det var Vimmerby till slut. För det rasslade till något helt jävligt på vår. Och det var ju inte för att det spelades en SM-final samtidigt.
Men du, och det har också varit väldigt intresse kring den här frågan när vi slängde ut den på Twitter. Det har varit Brogis, det har varit Jesper Nilsson, Henrik Andersson, Stefan Hansson, Robin Rosberg, Micke Ljunggren, Roger Östlund, Marcus Wettermark, Alfons Fredriksson bland annat. Även Harald Lyckner skickade ett sms och blir ett specialavsnitt i podden om Vimmerby, och det är klart att vi måste ta upp dem. Men du måste väl känna eller ha någon form av kontakt med han på Sylvegård, med tanke ni är från Malmö båda två.
Jo, så är det ju. Nu låter det som att Malmö är värsta småstaden där alla känner alla.
Nej, men det är klart att jag har kontakt.
Ja, nej, men det är klart att jag har kontakt med Hampus Sylvegård. Jag menar, han har sprungit i korridorerna på Malmö Arena och allting.
Upp med telefonboken nu. Ring han. Vi ska ha in Hampus i podden.
Tjena, det är Hampus.
Tja, det var Svensson här.
Och det är Sanne. Hur läget? Grattis.
Ja, men tack så mycket, grabbar. Nej, men man mår som man ska göra efter ett avancemang.
Ja. Jag kan tänka dig, trodde du ens på det här från månad sen? Det är ett väldigt nålsöga gå upp från ettan till hockeyallsvenskan.
Men jag tyckte att vi har varit en bra grupp hela tiden. Liksom. Vi har alltid gjort bra resultat och studsat upp. Och jag tror vi har förlorat en gång, två gånger på raken. Och alltid hittat sätt att vinna. Men i det stora hela så liksom vårt mål var ju att gå till kvalserien först och främst. Och det lyckades vi med. Sen så när vi väl kom dit så kände vi att men vi kommer ju en tuff inledning där. Piteå borta, vi förlorar med 7-1. Och då kände man, oj, detta kommer bli tufft.
Det sved i våra hjärtan, kan jag säga. Jag tänkte nej. 7-1 på Piteå borta. Men sen då?
Ja, men och sen studsade vi tillbaka direkt efter mot Hudiksvall borta. Och efter det kom vi ändå upp. Jag tyckte första halvan var så där. Vi förlorade där sista innan serien vände där mot Halmstad borta. Förlorade vi ju. Och då kände man att det var tufft, och då hade vi måste matcha resten. Och sista fem så tar vi ju 14 poäng. Så det är där någonstans jag tycker det är det som talade, gjorde att vi vann. Liksom. Att vi gick klockrent i slutet.
Men jag måste fråga, mitten på februari där så väljer ni att släppa Oskar Lindgren, som rimligtvis då var er bästa back, till Tingsryd. Kände du där och då att okej, det här, vi har inga ambitioner att gå upp, eller vad tänkte du?
Men klart man frågar, sätter ju lite beslut som tas, så är det ju liksom, det är ju fullt naturligt liksom. Men där och då så kände väl styrelsen och klubben att ekonomin var tvungen att prioriteras, och det har man full förståelse för då liksom. Men jag tycker det påverkade inte gruppen, tyckte jag, så mycket. Jag tyckte det var fler som fick kliva fram. Och jag tycker någonstans liksom ett tecken på hur fin miljö vi har. Att flera hela tiden tar fram och tar ansvar över situationen som uppstod därefter.
berätta lite för utomstående Vimmerby som förening och vad finns det liksom, vad har man för möjligheter, hur har träningarna sett ut, tränar man på eftermiddag, kommer det in en rörmockare och en billackerare och tränar på eftermiddagarna, eller hur funkar det liksom?
Ja men exakt, vi samlas från trehugget så att alla grabbar jobbar, vissa kommer med arbetsbyxorna på sig och kommer ner dit till hallen och byter om och sen så går vi ut och kör så att det är en liten förening men jag tycker ju ändå liksom är bra resurser på det sättet att vi har ändå helt okej ishall, vi har helt okej förutsättning att lyckas men liksom organisatoriskt sett så är det ingen jättestor jämfört med många andra i hockeyettan och det är därför det också är helt unikt det vi har gjort.
Ja, nej men verkligen. Och, alltså, man ser ju ändå, vi har tjatat om det i många år också, om hur mycket spelare det ändå har varit som har varit och studsat i Vimmerby hockey. Alltså, är det liksom talangfabrik kanske är fel, men ni tar tillvara på liksom på spelare som vill någonstans i sin karriär, de får chansen i Vimmerby. Det finns säkert en hel del sådana klubbar i hockeyettan också.
Jo, men jag tror nog mycket med stummen att göra i laget också. Vi har stummen, liksom Jakob Karlsson, Pelle Ström, Anton Karlsson till exempel, som spelat i många år, som brinner något enormt för Vimmerby för det första och främsta, och sen också att göra spelare bättre och ta ett stort ansvar kring den biten också. Så att jag tror nog också det, men plus också att det är en familjär miljö där vi utvecklas faktiskt varje dag. Det tycker jag liksom, där vi utmanar varandra samtidigt så har vi högt i tak, men sjukt kul också varje dag. Vilket jag tycker är jätteviktigt i en organisation, att man har kul varje dag.
Du har ju ett efternamn som är ganska känt i hockeykretsar. Du är den minst okända då, om man får säga så, än så länge, Hampus.
Mest okända får man väl säga att han är.
Vad tänkte du?
Ja, du sa minst okända. Han är väl den mest okända kan vi väl säga.
Absolut, ja, jag tänkte, ja absolut. Men berätta lite om dig som tränare, som ledare.
Jag tycker alltid det är svårt att beskriva sig själv som människa och som ledare. Jag tycker väl ändå att jag...
Men vad är viktigt i ditt ledarskap då, tänker du?
Ja, men försöker ju förbereda laget så mycket som möjligt liksom, både på daglig basis på träningar, isen och fysen och kring matcherna också. Och jag tror det är viktigt liksom med ett lugnt ledarskap. Jag är hyfsat lugn i mig själv liksom, samtidigt så självklart kan det brinna ibland, men jag tycker någonstans att det är viktigt att man förbereder gruppen så mycket som möjligt, förbereder och vill också att utveckling ska finnas liksom på individuell basis, så att vi utvecklar individer hela tiden, för då tar laget steg också. Och sen liksom det som jag tycker ändå att vi har haft ett tålamod också. Vi har spelat samma sätt egentligen från förra året när jag kom in. Sen har vi gjort självklart små justeringar, men i det stora loppet så har vi ju spelat samma sätt. Och det är ju också att vi har haft ett tålamod också, att vi har trott på det vi håller på med. Så lugn och tålamod hoppas jag lite, men sen men hårt jobb också. Liksom det krävs ett hårt jobb varje dag om man ska lyckas inom den här branschen. Så är det, så det blir många timmar bakom skärmen och scouta och kolla hockey, och det är inte bara hockeyjätten utan det är SHL och hockeyallsvenskan också, så att det blir mycket timmar bakom skärmen.
Men du, brorsan Emil har ju en grej på uppvärmning. Han ställer sig på rödlinjen och blänger på motståndarna. Har du något liknande som tränare där när du står på uppvärmningen och blänger på motståndarna och coachen, eller?
Nej, tyvärr inte. Inte igen i alla fall, det kanske kommer. Nej, det tror jag inte. Det är inte jag.
Men du var ju den enda Sylvegårdaren som fick vinna sin sista match för säsongen. Ja, Patrik fick ju vinna en alibi-match med Malmö mot HV där i grundserien som inte betydde någonting. Vad har brussorna sagt? Jag vet ju att de peppar dig som tusan ute på sociala medier och är sjukt stolta över dig. Vad har Mackan och Emil sagt till dig?
Nej, men de ringde ju hyfsat tätt in på där efter matchen liksom, och gratulerade. Liksom, och det är få förunnat att man lyckas vinna någonting. Det är liksom... Vissa går hela sina liv och karriär utan att vinna, och att jag får det så här tidigt också min tränarkarriär, det är få förunnat liksom. Det är lyckligt lotta på det sättet, det vet jag om också. Så att de ville mest liksom bara gratulera en och säga grattis för allt, jag menar, all slit man har gjort och att det gett utdelning, vilket är kul att höra liksom.
För ungefär en månad sen så skrev jag en nyhet om att du är klar för Nybro kommande säsong. Jag förstår att du inte kan kommentera allt för mycket om det, men blir du kvar i Vimmerby?
Ja, men som du sa, inte så mycket kommentarer kring det, utan det får vi se. Utan jag vill först stanna upp i detta ögonblicket och njuta faktiskt. Det är liksom, man är för dålig på att njuta och stanna upp i ögonblicket man är i, och njuta med laget, njuta med staben, njuta med det vi har åstadkommit denna säsongen. Det är, liksom det är 40 lag i Hockeyettan, det är ett lag som går upp och vi var det laget denna säsongen med. Och om vi har 8 egna produkter som spelar egna laget, liksom, det är liksom, ja, med många... många parametrar liksom som man är så himla stolt över med denna gruppen. Så då vill jag verkligen stanna upp och njuta här och nu. Sen framtiden, det tar vi senare.
Men du, om man blickar framåt lite. Vad har Vimmerby? Kan de göra en Kalmar till exempel? Och etablera sig i Hockeyallsvenskan? Eller vad finns det för förutsättningar där?
Nej, men jag tycker ändå helt okej. Okay, liksom. Du har i alla fall en stumme som har spelat på hög hockeyettanivå under längre tid. Och det är ju titta på de spelarna i både Kalmar och Nybro som spelar Allsvenskan i år. De gick ju ändå in och gjorde skillnad i Allsvenskan nu. Så jag tror absolut att vi måste ha en stor med möjlighet att kunna kanske etablera sig. Sen självklart är ju arenan är ju efter och organisatoriskt sett är man kanske också lite efter. Men det finns ju ändå lite större företag runt omkring liksom som kan vara beredda att gå in lite mer med pengar. Men det som jag tror det viktigaste är att man har en stumme i laget som kan gå in och följa med upp också. Vilket jag tror är viktigt.
Men just det här med arenan, som, alltså det är en gammal arena och den är ju inte... allsvensk rent arenamässigt. Vad skulle du vilja säga att det är för status? Är det Västerviks status eller är det ännu värre?
Ja, men det är som Västerviks status skulle jag säga. Det är nästan en kopia av Västervik. Bara att du inte har det ståplats bakom sekretariatet där. Om du tar väck det så är det Vimmerby ishall rätt av. Så att det, men det har ju sin charm också. Att liksom sådana här små organisationer, små föreningar kan utmana liksom Karlskrona, Kristianstad, alla de större giganterna liksom och gå upp hela vägen. Det är det som jag tycker är fina med idrottssverige liksom.
Nej, det är exakt. Det ska ju finnas drömmar och möjligheter där. Men kvalsen där lite kort. Det är ju, vi har ju diskuterat den här i podden tidigare, den är lite omdiskuterad. Ni vann ju en match för att Väsby tog ut målvakten och ni mötte Halmstad som inte hade någonting att spela för. Jag tar inte bort någonting från, ni har tagit poäng för att ta steget upp. Men vad känner du kring kvalserien?
Ja, men det är klart kvalserien har sin charm liksom. Det som är det tuffa i kvalserien här tycker jag när det är bara ett lag som går upp. När det blir två lag som går upp så kanske det blir mer tävlig om det hela vägen in också. Men sen det är det också så liksom, tanke på att Väsby tog ut målvakten för att själva tvingade att vinna och ta 3 poäng för en chans. Vi stod ju där, vi tog timeout i den 57:e minuten där, alltså när det var 3 minuter kvar, och tänkte att nu kanske vi måste ta målvakten för att ta 3 poäng. Samtidigt så vet vi vad som resultatet är ändå i Hudiksvall då, när de kvitterar mot Kristianstad hemma, och då ändrar vår approach helt liksom, till att vi kanske räcker att bara ta 2 poäng. Och sen så får vi utvisning då, så tar ju Väsby målvakten, så lyckas vi göra mål i tom kassa. Så att, men i det stora hela så tycker jag liksom kvasen har någon charm, det har det absolut. Sen klart det finns en baksida på det, när att det kan vara lag som är klara. Sen tror jag inte heller att, jag tyckte ändå Halmstad gjorde helt okej igår liksom. Sen blev det ett momentum, det blev sånt tryck liksom, som vi skapar när vi känner att en halvtimme vi gör lyckas vi med. Så att i det stora hela liksom, så gillar jag kvarsen faktiskt.
Nej, men Hampus, du ska få njuta ett par dagar nu då. Och så får du väl se till att få hem Thomas Rydén och allt vad Vimmerby fustrat det finns ute i Hockeyallsvenskan. Det är väl Kokkonen och där är Norbäck i Karlskoga också. Det finns ju hur mycket Vimmerby fustrat som helst ute i Allsvenskan.
Linus Hultström ska ju tillbaka, han ska hem nu också.
Ja, nej, men det finns många, många ikoner som har spelat här, som spelar både Allsvenskan och SHL idag. Så att, tack så mycket grabbar, det betyder mycket.
Ja, stort grattis. Mäktig resa ni har gjort och njut, verkligen njut.
Ja, det ska vi göra.
Ja, man hörde ju på honom att det hade varit en lite småtuff kväll igår.
Ja, och det tror folk att det kanske är på mig också då. Men jag har dessvärre ingen småtuff kväll bakom mig. Men, men det är coolt ändå att man klarar att göra den här resan. Jag menar, det är ju för mig som håller på Huddinge. Varför ska inte de kunna göra en liknande resa om Vimmerby klarar av det?
Ja, men Huddinge har ju faktiskt varit i Hockeyallsvenskan. Nu började det bli ett antal år sedan. Ja. Det var kanske lite mer kommersiellt nu än vad det var då.
Ja, absolut. Och det finns ju, i deras fall finns det ju ingen som talar för att de någonsin kommer gå upp igen. Men det är en annan sak. Men det finns ju drömmar. Och att lilla Vimmerby gör det är läckert.
Ja, vad tror du om chanserna att kunna etablera sig i Hockeyallsvenskan?
Det är rätt tufft. Alltså jag tänker att det är väl lite som Västervik har haft det också. De har ju visserligen gjort det, men de har ju liksom någonstans levt på en ekonomiskt minusresultat varje år och fått värva in spelare och lyckas man med bra värv med att kunna sälja dem så. Kalmar har ju bättre förutsättningar med arena och faciliteter och allting sånt än vad Vimmerby har och Nybro.
Men jag tror rent företagarmässigt så finns det rätt så tunga företag i Vimmerby-regionen, så att där är det nog rätt gott ställt. Jag tror det är värre med arenan.
Men du, tänk dig Smålands hockeynästet. Det är ju helt otroligt. Alltså vilket landskap för hockey.
Ja, nej, det är faktiskt helt sjukt. Alltså man blir av ändå med Västervik. Tänk om Västervik hade slagit Östersund också. Just på det, det liksom.
Men Oskarshamn då, som åkte ut, de kommer, jag satt och räknade lite på det, de kommer spela 36 matcher då i 36 av 52 matcher i Småland. Man har som längst, tror jag, till Tingsryd två och en halv timme eller någonting i Småland då. Sen har du då Vimmerby, du har Nybro, du har Kalmar, nu hjälp mig här, Tingsryd, Kalmar.
Ja, de är fem lag, va? De är fem lag i Småland, va?
Ja, det är ju Vimmerby, det är Oskarshamn, det är Kalmar, det är Nybro, det är Tingsryd.
Ja, precis. Fem lag.
Ja, och då har de alltså 26 hemmamatcher plus 2 gånger 5 då, 10 matcher till inom 2 timmars avstånd. Det är ju... Alltså, det är tufft för Björklöven. Jag vet inte, Björklöven, de här lagen därifrån, de får ju rätt många resor ner dit.
Ja, nej, men så är det. Men kan man då säga att gå till Oskarshamn, gå till Vimmerby, gå till Kalmar, gå till Nybro, gå till Tingsryd istället för att gå till Schweiz, för att då får du sova hemma ja, varje natt.
Det är det som är uspen med att vara i Schweiz ju, att man slipper de långa resorna.
Men på tal om Nybro så står han ju faktiskt inför ett dilemma där, Hampus Sylvegård, att antingen ska han gå bakom Tommy Samuelsson i 1 år och sen bli huvudtränare år 2 och 3, som jag har uppgifter på, och jag vet ju att det är så. Eller ska han vara kvar i Vimmerby? Om vi börjar i den delen där, nu är inte du tränare, men vad fasen hade du gjort i den situationen?
Alltså det är två väldigt, väldigt bra val. Oavsett vad han väljer så är det lära sig jobba, se hur Tommy jobbar 1 år och sen ta över där. Jättebra. Få fortsätta jobba med Vimmerby som han har tagit upp. Jag vet inte tusan. Men det finns någon lockelse hos mig att få skynda långsamt och gå bakom Tommy 1 år i Nybro. Det finns något fint i det, och jag har ju enorm respekt för Tommy Samuelsson och tror att han skulle kunna lära sig väldigt mycket där i den rollen och sen ta över.
Ja, nej, men så känns det väl. Men på tal om Nybro då, eftersom han inte ville delge oss någonting här och nu om sitt val i framtiden, så kan väl jag flika in i alla fall att Nybro har gjort klart med en ny målvakt, och det är ju Alexander Hellnemo som spelade för Kalmar, tillhörde Rögle och tillhör han Skellefteå, så han kommer vinna SM, han kommer stå som svensk mästare oavsett hur det ser ut den här säsongen, eftersom han inledde i Rögle och nu avslutar i Skellefteå. Han ska vara klar i Nybro kommande säsong bakom Tex Williamson.
Det är väl intressant. Det han behöver är väl framförallt ett lugn. Jag satt och kollade på, han har spelat i 5 olika lag i 5 olika ligor, om man då säger att J20 är en liga som man ändå får säga att det är. Han har varit i Norge, han har varit i Hockeyettan, han har varit i Skellefteå, SHL, i Hockeyallsvenskan, så att han behöver nog bara hitta ett lugn, Hellnemo, att få spela.
Ja, för att han kom ju upp, förra säsongen han var uppe och debuterade mot Luleå, eller?
Ja,
det
var i fjol, och gjorde det jättebra när han väl kom in. Och då tänkte man när Rögle värvade honom, men du vet, bröderna Abbott som är så duktiga på, eller vad, och ta spelare och så en säsong låna ut och sen liksom växa in i en roll. De snodde åt till spelare där och gjorde det bra. Tänkte, men det blir perfekt, men det har inte riktigt, så har inte blivit utfallet för Hellnemo.
Nej, Nybro går ju en, ja, det känns som de tänker rätt och de plockar lite unga spelare, och ja, för de då in han på Sylvegård, så har de en långsiktig plan också där med honom bakom Tommy och sen ta över till 2 och 3.
Ja, och sen samtidigt var kvar i Vimmerby där han måste ha en sjukt hög status efter att ha tagit upp dem nu. Då. Det är inte dåligt det heller. Och han, om vi då skulle gå händelserna i förväg, om Vimmerby skulle ha en lite tuffare säsong, så tror jag inte att hans namn blir svartmålat på något sätt. För alla ser ju vad han har gjort och betytt för dem här, för att ha klarat av att ta det här steget.
Men du, nu när vi spelar in så sitter du i Skellefteå och det ska ju spelas match 2 under måndagen här också. Om vi blickar tillbaka lite till den första SM-finalen som du också bevittnade på plats. Du har haft ett gäng dagar i Skellefteå här nu. Hur har det varit om vi börjar där?
Om vi säger nu är det söndag när vi spelar in här. En söndag i Skellefteå, alltså det är inte speciellt mycket att göra. Alltså det
är inte det som en söndag ska vara, som en söndag var för någonstans?
Ja, det är det väl. Men när man är själv och man kanske sitter saknar familjen lite, varit borta ganska mycket, så blir det ganska så här så att man nästan kurar in sig på hotellrummet och sitter så här. Ja, det här, det känns, ja, jag är en familjekär människa och just nu när det blir lite ensamt som det är nu så längtar jag hem faktiskt.
Ja, men hur var match 1 tycker du?
Det var en match som svår att sätta liksom så här en stämpel på eller beskriva. Det var liksom inget lag som så här kommer den här matchserien bli, eller så här kommer Rögle spela, så här kommer Skellefteå spela. Skellefteå kommer ju till spel utan Sandin Pellika, Måns Forsfjäll på backsidan, utan Rickard Hugg och Andreas Jonsson. Det är rätt tuffa avbräck. Jag vet att Aftonbladet rapporterade om att Hugg riskerade att missa resten av slutspelet. Det vore såklart ett sjukt tufft avbräck. Men likväl lyckas man vinna, så det kan ju vara så att få tillbaka Sandin Pellika, Forsfjäll, så får man en helt annan trygghet på backsidan. Men Rögle är tunga. Alltså i första perioden, det var ju som att Skellefteå var det ringrostiga laget. De var ju sjukt tunga och jag menar Tambellini åkte och tackla Ryfors. Alla fullföljde för att få dem lite ur spel, för att vinna dueller, för att ta sig in mot mål. Men det generella attackspelet mot mål var det var väldigt svagt från båda lagen, och det är någonting man kommer behöva jobba på redan till ikväll.
Rögle kände jag ju där i tredje perioden att nu är det ju bara en tidsfråga innan det smäller till på det hållet, och att nu får de matchen dit som de vill, att det tippade liksom över till Ängelholmlagets fördel, men sen så vann ju Skellefteå ändå till slut. Hur tror du liksom tankarna går i Rögle när man, oj, vi förlorade i slutspelet, är det mycket att tänka på egentligen?
Jag tror de kände så här, okej, vi förlorade, men spelar vi så här, kommer upp i den här nivån och adderar lite mera attack mot mål, då kommer vi vinna. Jag tror det var den känslan. Vi pratade i förra podden om match 1 mellan Brynäs och Djurgården, där Djurgården tror jag kände så här, okej, vi har ingenting att bygga vidare på. Från match 1 där så kände de Rögle att, var det så här? Okej, vi har en bra chans. Jag tror nästan det stärkte deras känsla att de har en bra chans. Sen så räknar jag med att Skellefteå får tillbaka några spelare.
Alltså Andreas Jonsson kommer ju tillbaka oavsett ju.
Exakt, men de har haft strul under hela slutspelet. Jag vet att de har haft någon skit som har gått i och kring laget. Jättemånga som har varit sjuka fram och tillbaka där. Så att det är väl för deras del, hoppas att både Forsfjäll och Sandin Pellika är tillbaka då.
Men samtidigt, Rögle känner nog att de måste nog, de vill ju inte sätta sig i ett 0-2 underläge, för då blir det här klassiska, då ska vi vinna 4 av 5 matcher.
Ja, så är det ju. Samtidigt med det här upplägget, och det är också en intressant iakttagelse, alltså matchserien har ju varit då i semifinal eller kvartfinal och semifinal har det varit, bortsett från Frölundas matcher, så har det varit ganska korta matcher. Tror du att det är en följd där man har det här upplägget med 2 raka borta eller 2 raka hemma, 2 raka borta?
Jättesvårt att säga. Alltså,
ja, jag tror det är för tidigt.
Jag behöver mer arbetsprover på det så att säga. Ja,
då räknar jag med att om vi återkommer om 4 år, då vill jag ha en redogörelse för upplägget här, vad du säger.
Ja, det kan jag kanske lova nu i ett svagt ögonblick då.
Vi fick en fråga från Filip Blomberg och Nebiolo, bland annat om just Linus Lindström, som Filip Blomberg och Nebiolo säger att måste vara en av de mest underskattade spelarna i ligan. Och Filip Blomberg tycker vi ska lyfta fram några underskattade spelare i ligan. På rak arm, har du någon så här som du tänker så här, den där borde vi prata mer om?
Ja, men alltså om man tänker, vi kan ju ta det andra laget då till exempel, då är väl Albin Sundsvik ett alldeles utmärkt exempel på en ganska underskattad spelare som flyger under radarn, som ändå smäller in 10 baljor i grundserien och är, alltså där finns ju mycket i Albin Sundsvik, han är fortfarande ung och står under stadig utveckling.
Fick han det, eller har han fått det, den utvecklingen tycker du som han ändå ville ha eller sökte efter när han lämnade Skellefteå för just Rögle?
Ja, till viss del har väl fått det, och jag tror det kan bli ännu mer säsong två i Rögle, och nu har det kanske blivit lite struligt fram och tillbaka här nu när man byter tränare och så också, men få lite kontinuitet i grejerna, det tror jag kan gynna honom. Jag tror Rögle uppskattar honom väldigt mycket, en prisvärd spelare, och ser en framtid i honom, för att han är som sagt fortfarande väldigt ung.
Liggande. Så demonstrativt tar man upp igen. Och han är framme för att styra under returen. Han gör målet, Linus Lindström.
Men just Linus Lindström där, det var ju han som gjorde det enda målet där i match 1. Han är ju för jäkla bra alltså. Det är ju, tänk då den centersidan. Nu har man ju lyxen, nu har man ju satt ut Jonathan Jonsson på en kant för att man har Sepp Forsfjäll som fjärde center. Och Forsfjäll är ju en född 05. Han kommer kanske aldrig bli en produktiv spelare, men en bra och stabil fjärde center liksom. Men de har ju lyxen av att sätta ut Jonsson, och Linus Lindström är ju, alltså, när de gjorde 1-0 där, då var det som att han spelade nästan nonstop, i alla fall varannat byte, när de försvarade ledningen och stängde mittzon. Han är ju så jäkla bra i defensiva spelet också, Linus.
Ja, men alltså han är ju en sån urtypen från kärnspelare som Skellefteå AIK plockar fram. Det var väl något snack om att han var på väg bort för något år sedan, vill jag minnas. Men jag tror Skellefteå inser värdet av att ha en sån spelare, för han är ju ganska rutinerad, trots att han var född 98, va?
Ja, igen och sånt där. Men alltså, ja. De har ju det här kretsloppet som är liksom, jag menar, nu har man fått tillbaka Oskar Lindberg, Per Lindholm då, för någon säsong sen kom tillbaka, Podas ett år i KL och sen nu bygger lång tid. Tidigare var det så här, hur ska du kunna leva utan Oskar Möller, Jocke Lindström, Jim Eriksson? Och sen när Lindberg eller Per Lindholm, de kommer liksom, ja, fasas ut, eller då kommer ju kanske en sån som Andreas Ving eller komma hem. Det finns ju liksom ett flöde på spelare både in och ut i Skellefteå.
Ja, men det är ju det som gör att Skellefteå är så pass bra, att de har en så pass bra verksamhet, att de får upp spelare hela tiden med en kontinuitet. Och skulle de inte vara färdiga för A-laget, ja, då skickas de ner i hockeyallsvenskan på något sätt. Linus Lindström har förut varit i BIK Karlskoga och vänt några matcher och fått någon utveckling. Nu är det ett gäng säsonger sen, men det var säkert nyttigt för honom. Och sen så är de ju så jäkla duktiga på att värva allsvenska spelare också, så att de får in dem naturligt i det kretsloppet också. Du får ut mer än vad du betalar för på Anton Heikkinen och Fredén och Linus Karlsson och Filip Ros och allt vad det har varit. Så att även på det hållet, även om de inte fustrar fram dem själva, så vet de vad de ska plocka i hockeyallsvenskan, för att du har en så bra stumme i laget, och den stummen byggs hela tiden på. Nu kommer det vara kring bröderna Jonsson, Rickard Hugg och det här gäng, Per Lindholm, det gänget. Och om några år så kanske det är några helt andra, kanske det är Måns Forsfjäll och någon annan som är i den stummen.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Vi har också fått lite frågor just kring silly season på Skellefteå. Jag noterade att Norran skrev om Harde Herman Aktell, att han var aktuell för Skellefteå. Någonting du har hört?
Nej, ja, det enda jag har hört när det gäller Herman Aktell är att hans absolut största prio är att vara kvar borta i Nordamerika. Och han har ju fått chansen i NHL under säsongen också. Så att jag skulle säga att den är ett långskott. Lyckas ta med det så blir jag här och nu förvånad. Men han är ju ändå från trakterna, så att där finns ju kanske någonting. Men jag hörde i alla fall ganska tidigt att han skulle vara kvar borta i Nordamerika. Och det är ju ändå första säsongen han gör där borta. Så att det kan vara lite tidigt att komma hem direkt.
Vi flyttar väl 12-13 mil norrut då, och följer upp med Jakob Åsells fråga. Han vill ha lite Luleå hockey och silly season. Det är många pusselbitar som måste fyllas på, tycker han.
Ja, nu har de ju fått in två centra här i veckan. Vår kollega Jennifer Engström hade ju nyheten här om att Albin Lundin är klar för Luleå, som senare bekräftades. Så man börjar där, så ser jag väl det som en naturlig tredje center. De har varit på jakt efter tre centra då. Det har varit en tre, en två, en etta. Och så värvar de Koivistoinen från finska ligan också, som är väl en bra tvåvägs med ganska okej offensiv uppsida, men bra i alla riktningar. Det kommer nog inte spraka om honom, men han kommer nog bli väldigt
men en andra center då? En andra center?
Ja, exakt. Det kan kanske bli 30 poäng kanske. Det är väl ändå helt okej med tanke på vad jag tror. Jag tror inte de överbetalar för en sån spelare, utan han kommer vara ganska gedigen och nog passa in i Luleå-spelet. Kanske inte helt olik Tyrväinen då i sitt spel.
Men så ska du ha en centerrätta in då också.
Ja, precis. Och det är ju den där centerrättan. Det är ju rätt tufft att hitta en bra centerrätta. Vad är en bra centerrätta? Är det en som ska vara en produktiv center som går in och gör 45 poäng garanterat? Nej, det kanske är rätt svårt att hitta den centerrättan, speciellt om du spelar Luleå Hockey. Så att jag tror att det kommer bli någon hyfsat gedigen tvåväg som passar bra in i spelet, och så är det Omark och Andreasson och det här gänget. De har ju värvat in Anton Lefci också från Tappara, ska sägas, så det är väl mer yttrarna som ska vara de produktiva spelarna Luleå, och centrarna ska vara mer gedigna åt båda hållen.
Jag såg att det var en del kritiska röster bland Luleås support som tyckte, vad ska vi Albin Lundin till? Och jag noterade, det kanske inte var exakt samma kritiska röster, men det fanns också när de värvade Oskar Eklind inför säsongen i fjol. Och då sa jag att det där kommer bli en perfekt klockren Luleå-värvning, och det blev ju Eklind, för han tog i stegen. Jag tror inte att Albin Lundin kommer ta de stegen, men han kommer vara en väldigt bra och nyttig spelare för Luleå. Jag tror till och med att han kommer vara bättre än vad Jack Connolly var från den roll som tredje center. Jag tror att det finns
sen kommer ju Albin Lundin inte vara den som, för Jack Connolly var ju rätt vass i powerplay med sina passningar och sådär.
Ja, men det var han verkligen så vass, tänker jag. Alltså, jo,
han hade ju en uppsida på det, sen kanske det var lite för sällan, men han hade ju ändå en spelskicklighet i sig som jag inte tycker att Albin Lundin har på det sättet.
Ja, men ja, nej, men absolut. Nej, Albin Lundin kommer inte spela powerplay, och det gjorde ju Jack Connolly. Men där kanske du får in då en första och andra center som kan ta den rollen. Men jag menar, Jack Connolly gjorde 2+14. Jag var tvungen att gå in på hans Elite Prospects-profil säsongen i fjol. Och jag är ganska övertygad om att Albin Lundin kommer göra mer än 16 poäng nästa säsong i Luleå.
Ja, så du sätter Albin Lundin på över på 15,5 alltså?
Ja, absolut. Absolut. Jag tänker 22 poäng liksom på Albin Lundin i en sån roll i Luleå. Det ser jag inte som helt otänkbart, och då skulle jag också säga att det är en väldigt bra värvning utifrån den rollen han har. Så att det var bra värvning sett till hur centermarknaden ser ut.
Ja, men då ska jag gå in på Albin Lundins profil. Han gjorde ju 11 poäng sista säsongen i Timrå.
Men han var ju ganska tjockt med, alltså om du kollar så var ju Timrås topp 6 forwards, det var ju rätt svårt att slå sig in där också. Och i powerplay så var det ju noll speltid. Men när du säger så ska han alltså dubbla poängskörden. Men jag tror att han gör det i Luleå. Jag tror att
han gjorde 22 poäng första säsongen när Timrå gick upp i SHL.
Det finns mer, men det finns mer. Men det är klart, Hansel, det var Anton Lander, det var Vedin, det var Dahlén, det var ganska tjockt på den där forwardsplatserna framför.
Ja, nej, men så är det ju. Men jag tror ändå det kan bli rätt tjockt i Luleå också. Och det viskas ju lite grann om Mattias Bromé också. Men frågan är hur tusan Luleå ska få ihop det där, för det måste jag plocka upp här också. Han har alltså 48 månader kvar på sitt avtal med Örebro. Om vi bara ser det ut Luleå och Örebro perspektiv, räknar bort spelaren själv så att säga. Hur ska man få ihop den där lösningen? Vad kan Luleå erbjuda för att komma ur det avtalet? Jag menar, Luleå kan säga, ja, men vi tar 70% av lönen. Ja, men då ska Örebro lik förbannat stå där och betala 15 månadslöner av 48.
Nej, och det här kommer ju bli en uppoffring från alla delar, från alla parter på något sätt. Kan Bromé då välja att chansa på sin karriär och säga upp ett eller två år på kontraktet? Är han beredd att göra det för att visa i Luleå att han är en väldigt, väldigt bra spelare, som han faktiskt är, och sen kunna förlänga ytterligare några år? Det är en tuff hur man ska lösa det där, definitivt.
Alltså det enda jag säger som är den möjliga lösningen är att Mattias Bromé själv säger okej, Jag säger upp, jag ska ha 4 månadslöner av mina 48 med Örebro och sen så säger jag tack och hej till er och sen skriver jag, gör jag en ny förhandling med Luleå helt enkelt. Någonting i den stilen är det enda jag kan se som en möjlig utväg att Romé själv gör det.
Men varför skulle han göra det? Alltså, han
gör men vill han spela hockey? Han vill ju inte, alltså han måste ju spela hockey liksom.
Ja, absolut, absolut. Samtidigt är det ju ett läge där jag tycker Örebro har hanterat väldigt, väldigt märkligt. Han får inte träna, men man vill hitta en lösning. Alltså, hela den sättet man har kommunicerat och hanterat tycker jag är väldigt låg nivå faktiskt.
Ja, men någonstans så måste det ändå lösa sig. Och han var ju faktiskt klar för Luleå och, vad var det, när de gick upp med Mora 2017, va?
Eller just 20... det stämmer. Mm.
Han var ju faktiskt klar där då.
Men är Luleå det laget som är, varför nämner du Luleå? Är det för att det är laget som är närmast eller det är laget som har visat tydligast intresse?
Ja, nej men de är ju med och de söker efter en spetsig ytter och i och med att de har varit på tassat där tidigare så och Bromé kanske ser en framtid för Per Kempte där också. De är lite tajta sen Asplöven-tiden. Han kanske ser in i framtiden att Kente ska till Luleå så att då vill jag till Luleå så är jag på plats när Kente kommer dit.
Okej, okay, så att han krattar för Kente menar du?
Ja, lite så kanske.
Vi har tidigare fått frågor om Växjö och deras silly season. Har du någonting att rapportera där?
Nej, det mesta är ju ute redan. Men jag kan väl i alla fall säga nu att man är överens med Joakim Blickfeld om ett nytt avtal. Och det var ju mannen som du satt här för ett par veckor sedan och hyllade också. Inte Absolut. Bara för att han gjorde 17 mål utan för att han hade spelmässigt höjt sig också.
Absolut. Jag ser de bakomliggande sakerna. Jag går inte på de enkla målen. Jo, det blir jag såld på också. Men jag tycker att han tog kliv den här säsongen och jag tror att han kommer kunna göra det nästa år också. Jag menar, du gör 17 poäng och ändå känner du det finns mer. Det finns mer att få ut. Och det är nog en ganska god känsla för Henrik Evertsson att sitta på.
Ja, och sen så beror det lite på, alltså försvinner Marcus Sylvegård, vilket vi fortfarande utgår från att han gör med tack på att han ändå har haft en bra säsong. Nu var ju slutet inte så bra att det finns NHL på honom. Kan han då flyttas upp ett hack i den näringskedjan också?
Ja, samtidigt är ju Växjö, alltså de kan ju lika gärna hitta en toppspelare på den vingen i första kedjan. Men han kommer ju fortfarande vara en del i ett av powerplay-uppställningarna. Sen om han är första eller andra spelare, eller även tredje kedja, det må ju så vara eftersom Växjö går, bygger ju på en bra bredd i sitt lag. Så att, men det är klart att han har potential att kunna flytta upp. Fortsätta få ytterligare en sommar, ge sig själv bättre förutsättningar. Så att det var en bra förlängning från Växjö sida.
Men kommer det inte vara så att när vi har precis firat typ midsommar och så är det någon vecka in i sommaren där och sen så dimper det ner ett pressmeddelande från Växjö typ i 9:30 på kvällen bara. Nu har vi gjort klart med en AHL-spelare som gjorde 11 poäng på 58 matcher och sen så alla bara, ja men det känns väl kanske sådär. Och sen så har de typ tokscoutat honom och sen så går den spelaren in och så gör han 48 poäng på 52 ja. Matcher i SHL. Ja, ja.
Det håller jag inte som osannolikt, definitivt inte. Vi fortsätter på sillespåret. Jerka undrar vad som händer med Malmö spets. Hur ska de fylla luckorna efter att tappa sina tre bästa spelare? 73, 22, 48, då tänker han på Adam Olas Mattsson, Janne Kåkanen och Pajuniemi.
Ja men det är fortfarande så att de jagar ju spets. På backsidan ska de ha in en. Josef Berger kommer ju komma in och han ersätter ju bara Badinka som en backup där. Sen tror jag att Josef Berger kommer slå sig in ganska väl faktiskt med tanke på vad han visar upp. Men om vi tittar på forward så har jag ju tidigare sagt att man är på jakt efter en toppcenter utöver Hansel, Händemark, Westerheim, Forsberg. Sen är centermarknaden vad den är också. Det kan lika väl vara så att man går efter vingar och är kvar på de centrarna man har. Men det ska in tre toppar och då förstår jag det väl som att det ska vara en billig topp som man ser stor potential i och så två dyra. Det är väl vad jag har fått till mig. Så att de kommer ju hitta folk som ska gå högt upp i laget. För övrigt, Janne Kockan är redan gallrad i finska landslaget.
Ja. Ja, det var med tanke på vad han presterade i Malmö lite förvånande. Men vi fortsätter med lite silly. Daniel Hallsten som är då en Linköping-supporter. Han undrar om du också har uppgifter på att Rasmus Rissanen är på gång till Linköping. Vem var det som kom med den uppgiften så vi har
Mattias Persson från Hockey News kom ju med den uppgiften här i fredags, och vad jag förstår när jag kollar upp det efter Mattias uppgifter så har Mattias som vanligt kött på benen när han skriver saker, och det är högaktuellt i allra högsta grad, och jag hoppas väl att jag kan få klämma in nyheten att det är helt klart här inom kort då.
Vad kan en sån tänkas liksom vilja ha i lön? För jag menar, han har ju haft väldigt bra säsonger i Örebro.
Ja, nej, men alltså det kommer ju vara en dyr spelare. Det är ju, alltså, de har ju ändå suttit med Jesper Pettersson på avtal till exempel. Och där är väl, alltså, de har ju en plånbok kanske betala 200 i månaden kanske för den typen av spelare. Och har du Rissanen och Oskar Fantenberg och Hultström och en Hävelid som står på tillväxt och så har de ändå en rätt bra backsida.
Men det som är, han fick ju en sign-off när han lämnade Örebro. Det vill säga att han fick då en, när man skriver kontrakt så kan man få en sign-on och man kan få en sign-off. Och när man då får den sign-offen så måste man vara ute ur landet i 6 månader.
Mm, och när Örebros säsong slutade, vad är vi på då för datum? Då är vi precis när åttondelen slutar. Är vi på den 18 mars kanske?
Ja, någonstans där kanske.
Säg att han var ute ur landet den 20 mars. Det är på 20 april, 20 maj, 20 juni, 20 juli, 20 augusti, 20 september. Ja, då är det ju lagom till seriestart i så ja, fall inte, som de ja, 183 dagarna har gått.
Ja, det är inte värre. Nej, precis. Det är inte värre än så, nej.
Ja, då skulle man ju någonstans kunna vara fin med att han kommer in den 1 oktober, är redo då, kanske startar någonstans med något annat lag, kanske är med Linköping om de är med utomlands under försäsongen och startar ändå. De har ju ändå Jonathan Myrenberg till exempel, då har fått in Norén från Kalmar. Det finns ändå lite folk som kan spela, så att då kommer han gå in i omgång 3 eller 4 någonting.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Brynäs har gått upp till 3-0 i matcher och nu är det väl klart. Ja, jag kan i alla fall säga att det är klart, för att det här kommer inte Djurgården att lösa. Hur mycket det än folk kommer säga att jag jinxar och man ska ta ut någonting i förskott och någon gång ska väl någon vända 0-3, men det kommer inte hända den här gången i alla fall.
Nej, vi har ju haft några serier nu där vi har suttit och pratat om det här. Färjestad mot Rögle bland annat. Delvis även Linköping mot Skellefteå där det var väldigt jämnt, och Växjö mot Rögle också. Det som har varit i de matchserierna är att det inte har varit sånt kraftigt spelövertag för det laget som leder med 3-0 matcher. Här har ju Brynäs varit det genomgående bättre laget. Och visst, det var tajt och det var jämnt i fredags. Men samtidigt var ju i matchinledningen där hade Brynäs gjort mål på de där två klockrena chanserna man fick typ inledande minuten, så hade det ju blivit ganska stora siffror där också. Så att Brynäs är nummer, både ett och två nummer större än Djurgården.
Ja, det är de absolut. Och då hjälpte det ju inte att Djurgården började och köra på redan efter 12 sekunder. Fick ju Victor Nilsson ett matchstraff för en tackling. Vi kan väl avhandla det också, för jag har fått rätt mycket frågor från Thomas Sandberg, Jakob Axelsson, Tim Westlund med flera. Och du som är lite expert på ämnet, vad säger du om den? Är det en öppen dörr och bara säga att den är väl solklar, eller vad tänker du?
Men om jag säger så här då, varför ska jag ens kommentera den? Förstår du vad jag menar? Den är ju, alltså det är ju den grad av tackling det är. Jag behöver inte ens sitta och säga så här att om han skär, viker höger, då tar han vänster, Bertilsson gör si, gör så. Nej, det är ju en jätteful tackling. Såklart matchstraff, såklart avstängning, punkt slut.
Ja, nej, men absolut, jag håller med. Till och med jag kan ju säga det som kanske inte är stor expert på ämnet. Men då kan vi väl också slå fast att Victor Nilsson spelar inte mer hockey den här säsongen också. För det är 4 matcher kvar som max för Djurgården.
Nej, exakt. Om det blir en avstängning så kommer det nog röra sig i de kretsarna av antal matcher definitivt. Eller om det blir en avstängning. När det blir en avstängning. När ni lyssnar på det avsnittet kanske det redan har kommit. Vi spelar in sent söndag kväll här. Han kommer bli anmäld, han kommer bli avstängd och han har spelat klart för säsongen.
Ja, men så är det. Vad säger de om att Daniel Brodin börjar som 13:e forward då?
En markering att man är missnöjd med hans spel. Samma med Ytterell som börjar som 7:e back. Tydliga markeringar med att någonting måste göras. Det ska inte vara Viktor Eklund, det ska inte vara Linus Eriksson, det ska inte vara den typen av spelare som driver ett Djurgården. Det ska vara de äldre rutinerade spelare kryddat med yngre förmågor. Men så har det inte varit och därför får Brodin stå till svars för det och delvis Ytterell också.
Men annars så tycker jag ju ändå att Djurgården gjorde en bra period där i första perioden. Man fick lite Brynäs dit man ville. Man spelade fysiskt, man redde ut det här powerplay-spelet som Brynäs fick och redde till och med ut en nästan 2 minuter lång 5-3. Så att det gick ju lite åt Djurgårdens håll ändå, men sen så bara rann det på där i andra perioden. Det var precis som att de orkar liksom inte stå emot Brynäs bredd och tyngd. De har så mycket skickliga spelare.
Och få leverans från spelare som vanligtvis inte levererar offensivt då för dem. Och sen är det också så här, hur ska jag säga det på ett ödmjukt sätt? Man inser som spelare när man är sämre. Man inser när man möter ett bättre lag. Det betyder inte att man ger upp. Absolut inte. Men man förstår också att det ska stå väldigt rätt till stjärnorna för att vi ska lyckas vinna det här. Nu när man är nere vid 3-0 underläge. Och när matchen då rinner dem ur händerna så... Visst, de kämpar oss lite i hemmaplan. De fäller inte ner kepsen, men man vet själv att man räcker inte till. Och det är därför jag kan skriva under på att den här matchen är över, liksom, precis som du sa tidigare.
Frågan är då om det avgörs på tisdag kvällen i Stockholm eller om man väntar till matchen. Ja, Brynäs kommer inte, de kommer ju ta det så fort de kan, givetvis. Men alltså, ur ett folkligt perspektiv så hade det varit roligare om det löste sig på fredagen i Gävle.
Ja, en fredagkväll i Gävle med en match 5 om man då hade säkrat det där. Men jag tror inte man tänker ju aldrig så som spelare. Det finns nog kanske någon klubbledare som sitter och gnuggar händerna lite girigt i någon förening och tänker, det hade nog varit gött med en match 5 här på hemma.
Du menar Charlotte Gustafsson-effekten på det som hon tänkte när Modo tog det till 5 matcher. Och det kunde vara rätt gött att få en 7:e match mot Leksand där när man var helt överlägsna och sen så gick det inte ändå.
Ja, det minns jag faktiskt inte riktigt att det var så. Men Modo kanske tjänade bra pengar på just den kvällen då, även om det i långa loppet inte gav någon ekonomisk plus i kassan. Men nej, men de kommer göra allt för att slut på det på torsdag. Eller på tisdag blir det, va? Förlåt, tisdag blir det såklart.
Absolut.
Och då får vi också anledning. Jag ser också att det kommer jättemycket frågor. Folk vill att vi ska spekulera och blicka framåt mot hur Brynäs lag kan se ut nästa säsong. Och det kommer vi såklart göra. Men kan vi inte vänta med det och ta upp de frågorna när vi vet när matchen är klar och det står helt klart vad de spelar?
Absolut, jag tycker vi ska vänta med det. Även om du och jag nu har slagit fast trots att vi skulle sluta göra det. Men den här gången, det här är ju knappt ens att slå fast grejer.
Nej, ibland behöver man inte sparka in öppna dörrar, även om de är öppna. Liksom. Men så är det. Så att, men Brynäs starkt. Ben, en spelare som imponerade. Han visar ju nu varför Alcén värvade honom. Det var ju många som tyckte, vad ska de med honom till? Liksom. Men det var ju de här typerna av matcher som man skulle leverera, och det gör han.
Ja, och man får ju säga att Johan Larsson och Anton Redin också levererar. Det är ju nu de är som bäst. Alltså bara det när de rullar upp Djurgårdsförsvaret, när Redin och sen så Larsson och så till Ben som får öppen bur. Det är ju de bästa spelarna som gör det för Brynäs.
Men vi satt ju, du och Adam satt ju, gick igenom båda lagen inför det här matchserien. Och det var ju, det säger ju inte så mycket, fast det säger ju en del när man gör getingbedömning, när man bara bedömer spelare för spelare. Det var ju ett kraftigt övertag i individuell skicklighet till Brynäs. Och när man dessutom har ett bättre spel, ett bättre kollektivt försvarsspel, ett mer mognare spel, då är det klart att då är man svår att slå.
Är det på något sätt som att luften går ur oss? Har vi blivit lite bortskämda med Modo och Björklöven har gått sina bataljer och Djurgården gick med Modo i 7 matcher förra säsongen? Är det liksom, har vi liksom blivit bortskämda av de tidigare allsvenska slutspelen? Nu känns det liksom så att bara gör slut på skiten liksom, så att Brynäs får gå upp på något sätt.
Men det är alltid sån här, som vilken är den hetaste slutspelserien? Vad är det hetaste? Vad är det hetaste? Så får man omrösta på det här. Så är det i en hockeyallsvensk artikel så får man rösta på vilken som är det hetaste slutspelet. Och alla röstar på att hockeyallsvenskan är det hetaste. Ja, det hade kunnat varit det nu om det hade gått lite längre. Det hade varit jämnare. Men nu är det ju väldigt... Det är rätt osexigt. Och jag förlåter alla Brynäs, det är ingenting mot det att ni är bra. Men för att det ska bli sexigt, för att det ska bli spännande, så måste det vara jämnt också. Dels i matcherna och framförallt då i utdelning av själva matcherna. Men när vi är 3-0 överläge så känns det som du säger att okej, ge Brynäs platsen så kan vi fokusera på SM-finalerna.
Ja, nej, men precis. Alltså jag tror till och med Brynäsarna känner så. Brynäsarna, de har ju bara en enda ambition, det är att ta tillbaka platsen de tappade förra säsongen.
Vad tror du Djurgårdssupporterna känner då?
Jag vet inte vad. De kände väl redan i matchen mot Mora att de kanske var det sämre laget och gick ändå vidare.
De slöt upp bra under söndagen. De var jävla cool tifo, måste jag säga.
Ja, men det gör de ju. Alltså, på så sätt så i slutspelen är ju Djurgårdspubliken briljanta. De gör ju alltid coola tifon och sådär. Frågan är hur det blir på tisdag, om de verkligen bjuder till på någonting då. Men det gör de väl förmodligen, så som de ändå ställer upp i slutspelen. Alltså det är ju helt sjukt egentligen, för att det var ju bara ett par timmar innan som de ställde till med ett jäkla tifo på Friends Arena. Nu tyckte jag väl AIK hade något bättre i för sig där, men alltså, fattar den jävla tiden de lägger ner på det.
Ja, absolut. Jag såg också derbyt där, det var ju mäktigt i fotbollen där några timmar tidigare, som du sa. Men vi tar en fråga från Javven här angående just Djurgården. Är det inget mer än Arvid Kosmar och Fredrik Weigel på väg in till Djurgården, eller har Wikegård sagt munkave på allt och alla? Frågetecken.
Nej, men det har han väl inte, eller ja, det har han väl säkert försökt att göra, och han jobbar väl lite i bakgrunden redan nu. Men vår vän Harald Lyckner avslöjar väl i Adams podd att Henrik Eriksson var på väg att återvända till Stockholm, och jag har väl varit lite skeptisk till det där, men jag börjar fråga runt lite här nu under finalscen. Ligger det någonting i det där med att Henrik Eriksson verkligen på väg tillbaka till Djurgården? Och jo, det verkar ju som att han faktiskt är det. Han vill flytta ner till Stockholmsområdet igen. AIK kan han ju naturligtvis inte spela i. Södertälje kanske möjligen ett alternativ. Men jag hör ju att Wikegård gillar ju Henrik Eriksson. Vilken surprise, eller?
Jag är i chock. Ja.
Nej, men Henrik Eriksson, jag tror att det kan hända faktiskt, att de vill få in en sån spelare med lite attityd i lag. Jag tror de var lite imponerade också av honom och Anton Eriksson i Mora där under slutspelet. Hur bra den kedjan var, att man kanske vill ha en sån typ av kedja i Djurgården också som står för någonting.
Ja, då skulle vi kunna ha Henrik Eriksson och Greve på varsin kant då kanske.
Absolut, och sen så hörde jag faktiskt ett annat rykte också att Adam Brodecki skulle kunna vara ett alternativ för Djurgården. Han är ju ursprungligen Stockholmskille, har varit i Luleå här säsongen som gick, och han har ju testat många SHL-klubbar. Han gjorde rätt bra i Luleå, men tänk honom i en offensiv framträdande roll i hockeyallsvenskan. Det hade väl ändå kunnat vara lite intressant, kan jag tycka.
Definitivt. Jag ska säga att han gjorde det väldigt bra i Luleå. Sett till att han kom lite så här bara för att en klassisk kroppvärvning, till att då faktiskt göra det bra och sen hamna lite utanför när man konkurrensen steg i laget. Men i hockeyallsvenskan, där har vi inte sett Brodecki. Det hade varit intressant att se honom där i en framträdande roll.
Ja, och jag menar Arvid Kostman, som vi redan har berättat att han är klar för Djurgården nästa säsong. Vi såg ju redan i höstas vad han ändå tillförde på allsvensk nivå och blev bättre när han kom tillbaka till Linköping. Och nu tar han ett steg ner för att kanske ta två steg upp sen, så att säga.
Men för Djurgårdens del så handlar det ju, alltså visst, värvningar hit och dit i alla ära, men det handlar om att bygga en 3- och 5-årsplan. För man kan liksom inte lägga alla ägg i en och samma korg på att nästa år ska vi gå upp. Utan man måste liksom, du ser ju juniorverksamheten, det bara pumpar spelare och bygga utifrån den. Sen förstår jag att det finns en problematik i det. Blir de för bra år 1 eller år 2 så sticker de, och så kanske inte Djurgården har gått upp under den tiden. Men det är där man måste liksom ut i företag och liksom berätta, det här är vår 3-årsplan, det här är vår 5-årsplan, det här tänker vi med våra juniorer, det här vill vi utbilda och liksom bygga sin framgång där. För att de har juniorverksamhet som sticker ut i absolut toppklass.
På tal om juniorverksamheten, nu är vi väldigt tidigt på det, men Viggo Björk som kommer in från Täby, den bästa 08 som finns. Vi har ändå sett 07 spela den här säsongen, vi har 07 spela till och med förra säsongen. Kan det vara så att vi får se Viggo Björk spela Djurgårdens A-lag nästa säsong?
Håller inte som osannolikt, samtidigt så ska han in då i Djurgårdens verksamhet och Jag har haft en brorsson som har spelat i Djurgårdens hockeygymnasium. Jag vet omställningen som var och liksom komma in och gå på hockeygym, träna, anpassa sig där. Det ska man ha respekt för, att det är en omställning för även Viggo som är en jättetalang. Jag skulle kunna till och med kalla honom för en supertalang. Även om jag...
Och då, det säger du inte ofta.
Nej, exakt. Jag har ju sagt att supertalang, då ska man vara topp 5 i draften. Men det är för tidigt att spekulera huruvida han blir det eller inte. Men få honom i lugn och ro och ställa sig om till den här träningen. Spela J18, kommer definitivt spela J20. Och kanske på andra sidan nyår få gå upp i A-laget. Men det finns ju noll stress att lyfta upp honom tidigt.
Men var ser du i hierarkin att Viktor Eklund och Linus Eriksson och Vercell och hela det här gäng, var kommer de vara i näringskedjan?
Frondell också.
Frondell också, såklart.
Ja, jättebra spelare. Men, nej, men en tredje kedja. Alltså det var ju lite som jag sa när Djurgården ramlade ur där, att man skulle behålla Ögren, Läckermäki och Östlund då, vilket man gjorde, och bygga dem som en andra kedja. Nu är inte riktigt Eklund och Linus Eriksson på Östlund och läcker i mäkenivå, men kanske bygga dem som en tredje kedja då och liksom få dem utvecklas därifrån.
Vi var inne på tidigare poddavsnitt också på Marcus Kryg och Daniel Brodin, att är tanken tum på Daniel Brodin? Nu var han ju 13:e forward när matchen startar här nu i match 3. Hur ska du gå vidare med den typen av spelare?
Det är ju en, ja, nummer ett så vet jag inte vilken lönepost de sitter på, och det är inte bara...
Men de sitter ju på en stor lönepost. Det jag hör ju angående lönerna är att de måste gå ner kraftigt i lön, eller de måste gå ner i budget ordentligt nästa säsong, och då har ju Marcus Kryger och Brodin och Linus Klasen och några till täckt en ganska stor del av lönebudgeten.
Ja, och det är, som det ser ut nu, så det är ingenting du kommer ut bara från de avtalen. Och då måste du en tydligare satsa på att få upp egna juniorer och fokusera på den delen. Och det blir intressant att se för dem, för att det finns bra juniorer, men då måste man krydda det med spelare. Och då kanske det är typ Henrik Eriksson spelare som står för någonstans Djurgårdsanda, och jag värjer mig för att säga järnkaminanda, men du förstår vad jag menar, att det är någonting Djurgården, vad ska de stå för? Det är kanske det som Henrik Eriksson har stått för och som delvis Brodin också gjort tidigare, som man ska krydda de här juniorerna med.
Det kanske det Leif Bork tänkte på när han stod och kritiserade att Djurgården har kommit från sin mentalitet lite grann.
Ja, jag tror att han har en poäng där, och det tror jag är någonting man behöver hitta tillbaka till och jobba på och hitta någon identitet, även om det är lite slarvigt uttryck, men det är väl någonting som kanske saknas hos dem.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Vi släpper Djurgården där och går på någonting som folk har längtat lite grann efter. Vi bad ju folk skicka in tävlingsförslag, och jag har ju fått ett tävlingsförslag skickat till mig, och det kommer från Jonas som vill att jag ska utmana dig lite grann, eller han vill utmana dig på när klubbar bildades, så att du får placera dem i ordning med rätt årtal. Tror du att du är bra på det?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men Växjö hoppas jag att jag får, och typ Djurgården och AIK.
Jag kan säga att du får inte Djurgården eller AIK, men du kommer få Växjö i den här rangordningen. Och så kommer jag berätta vilka 8 klubbar det är, så ska du försöka placera in dem. Vi kan väl börja från söder till norr, och så placerar du in dem i rätt ordning efter det då. Vi börjar med Rögle, Frölunda, HV71, Örebro, Växjö, Timrå, Skellefteå och Modo. Och nu sa jag fel där, så ni inte tror att jag inte kan geografin. Växjö ligger givetvis söder om Örebro, men det var de lagen i alla fall. Är du med på vilka lag du ska placera?
Jag börjar med Rögle som var 1932.
Ja, men det är helt rätt.
Ja. Växjö 1997.
Absolut.
HV71. 1971.
Absolut.
Frölunda. Det här har jag ingen aning om, men jag säger 56. Alltså jag har faktiskt ingen aning. 56.
Du kommer nog lägga dem placerade rätt i den här rangordningen i alla fall. Så 56 är det inte, men det kommer lägga sig mellan om du lägger dem rätt där, så att säga. De är bildade 44.
Okej. Okay. Örebro, de gick i konkurs. Så jag tänker någonstans runt 2005 måste de ha varit upp och studsat igen.
Ja, de ombildades väl och bildades 1990, tror jag. Och sen var det väl en konkurs innan, eller var det en konkurs efter det? Osäkert. Jonas skriver i alla fall 1990 på Örebro Hockey.
Nej, den vill jag syna, för att de gick ju till Örebro Hockey Ungdom som sedare blev Örebro Hockey.
Okej, du går på ungdom där, så Västerås IK bildades egentligen 2001 eftersom det blev en ungdomsförening då, eller?
Ja, det tänker jag väl, eller?
Ja, okej. Okay. Du lägger dem där. Ja, okej. Okay. Ja.
Nej, alltså nej. Ja. Vad hade vi mer?
Vi hade ju Modo och vi hade Skellefteå och Timrå som jag vill att du placerar in också.
Timrå kommer jag såklart göra. 1928 jag spelat i Timrå. Då måste man veta historien i Timrå IK. Vivsta Strands IK.
Ja, då du har ju varit medlem i Timrå IK då.
Exakt.
Hur är det funkar när man är spelare, du kommer utifrån så där? Då blir man blir väl tvingad att dras en 200-ring på lönen,
ja,
mot en medlemsavgift.
Absolut. Man ska vara medlem i föreningen när man spelar ishockey, och det gäller även om du är A-laget, så att på första lönen så dras det 200 eller 500 kronor för att du är medlem i föreningen då.
Men hur funkar det för typ Theo Kelin som var inne 2 matcher på lån i Djurgården förra säsongen? Var han då tvungen att vara medlem i Djurgården eller?
det vet jag inte riktigt. Han är väl registrerad i Skellefteå och utlånad, så jag tror inte att det är kanske... Ja, nej, ja. Jag vet inte.
Ja, okej. Okay. Du har Modo och du har Skellefteå kvar att placera. Och jag kan ju avslöja att du har satt alla i väldigt rätt ordning hittills. Så det är ju de två, de är ju faktiskt de två första att bildas av de här klubbarna jag har nämnt.
För Modo var innan, jag tror att Modo var typ 1919 eller 1920 eller någonstans där. Jag säger 1920.
Nej, 1921 på Modo.
Okej, okay. Ja. Och då betyder det att Skellefteå ska vara innan då?
Ja, det kanske det.
Nej, men då säger jag 1916. Nej, men det känns... Nej, Skellefteå måste vara senare. Skellefteå är inte över 100 år. Skellefteå måste vara 1958.
Nej, de är ju som sagt, tillhör ju bland de som bildades tidigast. Ja, 1921 på Skellefteå också. Fast Modo bildades 27 mars och Skellefteå bildades den 1 juli 2021. Så ordningen ska vara Modo, Skellefteå, Timrå, Rögle, Frölunda, HV. Och så har vi satt Örebro där på 1990 och sen är det Växjö. Jag tyckte du var ganska skarp på det här faktiskt.
Ja, men Växjö kunde jag som sagt. Rögle hade vi ju en del om i lördags, om deras historia. Så det fick jag ju med mig ganska snabbt. Och... Timrå, den hade jag skämt som jag inte hade klarat av såklart.
Ja, det är nästa 100-åring tror jag i SHL, i alla fall av de här klubbarna får man ju säga då.
Ja, nej men härligt med tävling igen. Så att, nej, nu ska jag vila upp mina stämband. Jag ska kommentera matchen ikväll när ni lyssnar på det avsnittet mellan Skellefteå och Rögle i finalmatch 2. Så nu ska jag gå och sova, fortsätta dricka te och ta mina tabletter mot mina stämband här.
Ja, och då får jag väl sätta mig på ett flyg upp till Skellefteå och så får jag göra dig sällskap under måndagskvällen också.
Ja, härligt då. Ja, men tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen på torsdag. Ha det bra. Hej då.
Tja.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.